från skuggor och skenbilder till sanningen. Från skuggor och skenbilder till sanningen. Dessa ord valde John Henry Newman som inskription på sin gravsten. Inskriptionen kan anses som ett slags facit efter ett liv som varade 89 år. Orden vittnar om en man som hittat hem till insiktens klarhet efter en lång resa som inom citationstecken född anglikan, präst, själavårdare och professor till katolska kyrkan där han blev präst, oratoriums- och universitetsgrundare och kardinal. Och kardinalshatten tog han emot 1879 i Rom, den stad som han besökte 3 gånger under sitt liv. Och under sin första vistelse där 1832 var han inte särskilt imponerad. Tyckte illa om allt möjligt, alla möjliga bruk och kallade det romerska prästerskapet för eländiga tridentinare. Under sin tredje vistelse 1879 sade han i ett tacktal, citerar: "I 30, 40, 50 år har jag med uppbodande av alla mina krafter motsatt mig liberalismens anda på religionens område. Uppfattningen att det inte finns någon positiv religiös sanning, utan att den ena tron är lika god som den andra." Och som valspråk valde han: "Hjärta talar till hjärta. Cor ad cor loquitur." Och både gravinskriften och kardinalens valspråk vittnar om en kyrkans man som förenade både skarpt intellekt och sanningssökande med en emotionell ingång i trons mysterier och människorna. Vem var denne man som idag helgon förklaras av påven Franciscus i Rom? Och varför presenteras han för den världsvida kyrkan som föredöme och förebedjare? Newman växte upp i en engelsk medelklassfamilj, växte också in i sin kyrka, det vill säga anglikanska kyrkan, och var från barnsben förtrogen med Bibeln. I sin självbiografi Apologia pro vita sua, som man kom att publicera mycket senare i sitt liv, då vittnar han om en väldigt stark upplevelse han hade vid 15 års ålder. Trosbekännelsen, alltså de här torra meningar som vi också läser varje söndag, trosbekännelsen började tala till honom, låt säga, existentiellt, personligt. Han märkte att dessa ord inte bara var dammiga formuleringar eller teoretiska satser och meningar, utan någonting som gällde honom själv. Att det verkligen finns ett evigt liv, att han är kallad till att uppnå himmelens härlighet. Och denna händelse där vid 15 års ålder var tydligen så omskakande för honom att han påbörjade på allvar en andlig resa. Och han fokuserade allt mer på, som han sa, skaparen och de skapade varelserna, alltså människorna, och tog avstånd från en överdriven kärlek till allt materiellt. 1817 påbörjade han studier i Oxford, Trinity College, senare i Oriel College, det bästa då, det ledande colleget. Och han utbildades i en miljö som var det anglikanska kyrkans och Englands etablissemangmiljö, det vill säga. Där fostrades och utbildades den framtida eliten både i kyrkan och staten. Men Newman upptäckte där under sin studietid att han ville bli präst. Det var lite ovanligt då att han också avlade ett löfte om celibat, eftersom han ville helhjärtat ägna sig åt tjänsten för Gud och hans kyrka. Och anglikanska kyrkan var för honom just den kyrka han skulle leva för, ville leva för. 1825 blev han prästvigd i anglikanska kyrkan, utnämndes till kaplan i Oxford. Och ni måste tänka er, han var en välbildad man, hade en universitetskarriär framför sig, men ändå lade han jättestort vikt på att besöka fattiga och sjuka. Och det gav honom en känsla för arbetarnas nöd och frågor, någonting som senare kom att leda till att kanske Leo den 13:e utnämnde han just till kardinal, eftersom också denne påve hade ju denna känsla för arbetarfrågan, som han då sa. Han kallades tillbaka till universitetet och betroddes med att vägleda studenter vad gäller studier, men också andligen. Och den uppgiften att vägleda människor, den tog han väldigt allvarligt. Och det är ett kännetecken för hela hans liv och alla livsfaser, att han verkligen tog hand om dem som hade anförtrotts åt honom. Och därunder, för den andra studiefasen, upptäckte han kyrkofäderna. Och denna upptäckt skulle komma att bli väldigt viktig för honom. Kyrkofäderna är de teologer som levde och verkade under de första hundradena i kyrkan, alltså i fornkyrkan, ända till kanske 500-600-talen. Och det gick upp för Newman vad katolicitet i mening universellt egentligen betyder. Han läste om den så kallade apostoliska successionen, det vill säga den följd av vittnen som har gett vidare tron oförfalskat genom alla århundraden. Och när han läste de kyrkofäderna, då sa han var det som musik i hans inre öra. Någonting som svarade på det han innerst inne hade hållit högt. Alltså studier, vägledning, en känsla för arbetarfrågan och också en otroligt begåvad predikant. Det blev också tydligt då under den första Oxford-åren. Han hade tydligen ett sätt att tala till människor och de kände sig inombords berörda. Hans valspråk, hjärta, talar till hjärta, hänger också ihop med det, tror jag. Han hade förmågan att beröra människorna djupt. Och samtidigt var det inte flummiga predikningar eller känsloladdade predikningar, utan predikningar som var grundade i en gedigen kunskap just om Bibeln, om kyrkofäderna och om teologi. 1833, då gjorde han en resa till kontinenten, framförallt Sydeuropa, och han vistades bland annat på Sicilien. Och där i Sicilien blev han allvarligt sjuk. Så pass att han nästan hade dött. Och när han låg i hög feber upprepade han om och om igen till de kringstående som stod omkring hans säng: jag har ett arbete att utföra i England. Jag har ett arbete att utföra i England. Någonting som tydligen hade slumrat inne i honom och som nu tog sig uttryck och kom fram. Och det arbete som han menade var just att reformera den anglikanska kyrkan. Och när han hade tillfrisknat var han övertygad om att Gud låtit honom tillfriskna för att kunna just utföra det arbetet. Och med denna medvetenhet reste han tillbaka till England och samlade efter hemkomsten människor som hade samma idéer, samma uppsåt, som också ville kämpa mellan tre huvudutvecklingar som de uppfattade vara felutvecklingar i anglikanska kyrkan. Någonting som enligt deras mening hotade just kyrkan. Och det var följande tre punkter: spirituell stagnation, statens inblandning i inre kyrkliga frågor och läromässig villfarelse. Och när vi hör dessa tre punkter, då kan de också tjäna som en sorts rannsakan av oss själva och vår kyrka. Personligt, på det personliga planet, spirituell stagnation, eller väljer staten och dess försök att lägga sig i kyrkliga frågor och läror. Och inte minst läromässig villfarelse. Och han och hans krets, de påpekade att kyrkan framför allt var intresserad av att bevara sin mycket framskjutna samhällsställning. Att det inte först och främst gällde tron, utan att bevara och bevaka privilegier och inflytande och att satsa på kontakten till etablissemanget. Och det var väldigt tydliga med att påpeka att kyrkan hade fördärvats just av dessa politiska ambitioner. Att vilja ha för mycket makt och inflytande och att ha för nära kontakt med makten. Och Newman och hans vänner startade en rörelse som kom att kallas Oxford-rörelsen, eftersom den kom till där just i Oxford. Och de ifrågasatte just kyrkans privilegier, de privilegier som kyrkan hade betalat ett högt pris för. Newman fortsatte läsa, som sagt, på kyrkofäderna och tidig kyrkohistoria. Och så småningom började han relativisera eller luckra upp sin avoga inställning mot katolska kyrkan. Förut trodde han att kyrkan saknade helighet och måste förändra framför allt sitt sinnelag. Och 1841 gick det upp för honom att anglikanska kyrkan innehållsmässigt liknar mer katolska kyrkan än protestantismen. Och det påståendet som han också publicerade, det var tydligen tillräckligt, det var för mycket. Och Oxfords biskop utmanade Newman att sluta publicera och att predika på det viset. Alltså han avsattes mer eller mindre. Newman lämnade Oxford och fortsatte söka det som han kallade den sanna kristna tron. Han fortsatte återigen fördjupa sig i kyrkofäderna och fick också ögon öppna för att många viloläror som rådde då under fornkyrkans dagar fanns då än idag under hans tid. Och återigen blev han anmäld till anglikanska biskopen, och denna anmälan fick honom att alltmer ifrågasätta om han fortfarande är i rätt kyrka. 1843 lämnade han Oxford för gott och drog sig tillbaka till landsbygden under 3 års tid. Det var en tid av bön framför allt, studier och urskiljning. Han levde nästan som en munk där, och där växte övertygelsen att han skulle bli katolik, eftersom den romerska kyrkan som är existerande i vår katolska kyrka, så han ligger närmast fornkyrkans anda. Den är fädernas, apostlarnas och profeternas kyrka. Och så skriver han då på 1840-talet. Elia, Jeremia, löparen och St. Paulus liknar mer en predikantbroder eller en jesuitmissionär eller en karmelitbroder än någon annan individ eller grupp av män som kan hittas i andra gemenskaper. Visserligen hade Newman fortfarande problem med vissa katolska läror, framförallt med de som inte hade en direkt förankring i Bibeln, som läran om kärselden eller provens överhörighet, men det svarade honom att noggrant utforska just dessa frågor. Och 1845, som frukt av dessa studier, publicerade han Essay om den kristna lärans utveckling. Och här har han en väldigt intressant punkt som är intressant för både lärarutvecklingen men också på det personliga planet för oss. Han säger ungefär så här. En idé måste kunna utveckla och förändra sig om den ska förbli trogen sig själv. Idén förändras för att förbli densamma. Och det låter lite konstigt, eftersom om jag har en idé och jag ska förändra den, då förändrar sig idén då. Nej, det är inte det som han är inne på. Men han visste exakt vad det betydde om man vill konservera en idé, så att säga, låsa in den i en viss tid, vissa villkor, betingelser. Då kommer idén att dö, eftersom den inte längre kan anammas, den kan inte tillämpas längre. Och det är det som han upptäckt med sina studier, att den kristna läran, den kristna idén, om vi vill säga, har anpassats och förändrats just för att vara trogen dess ursprung. Alltså, trogenhet mot ursprunget och förändring, de kan gå ihop. Då får vi tänka på oss själva, på de val vi har träffat i våra liv. När man har gift sig till exempel, då måste man ju, det här idén, äktenskap, vårt äktenskap, det måste man ju uppfinna på nytt, kanske varje dag. För att man ska kunna bli trogen den här idén. Samma här hos mig, eller bara präst och jesuit, eller vänner, eller vår idé att vara katoliker och praktisera vår tro. Alltså en idé måste förändras för att förbli densamma. Det är någonting som jag tycker är otroligt spännande. En balansgång mellan å ena sidan traditionen och å andra sidan innovationen. Båda hör ihop. Och vi hoppas vi inte ramlar ner från linan då. 1845 upptogs då Newman i kyrkans fulla gemenskap. Han hade inte mycket kontakt med katoliker, lite häpnadsväckande, men ni märkte han läste och studerade sig fram till denna konversion. Han gick inte en kurs som vi har här, kyrkans lära och liv eller det andra året, utan han var mogen så att säga efter alla studier han hade drivit. Och det steget medförde för honom ganska bittra konsekvenser, kan man säga. Han förlorade de flesta av sina vänner till exempel. Eller familjemedlemmar som inte längre ville ha att göra med honom. Och det kanske känner också den ena eller andra igen sig i. Att man då, när man tar det steget, att man förlorar människor. Han förlorade också sin karriär i Oxford som professor. Han fick inte heller någon predikantjänst längre. Och han tyckte om att predika och folk tydde sig till honom. Men han sa han var lugn och var i fred med det steget och han sa konversionen liknar att segla in i en hamn efter häftig sjögång. Det är det som många säger, jag har hittat hem. Och vi alla vet vad det innebär att vara hemma. Newman skickades snart till Rom, man ville bli, skulle bli katolsk präst, blev vigd där i Rom och gjorde en annan upptäckt nu inom kyrkan av så kallade oratorium. Oratorium är en ordensgemenskap som Filippo Neri grundade på 1500-talet. Präster som bor ihop. Och han tilltalades mycket av den gemenskapen och blev medlem där. Och grundade det första oratoriet i England 1848 och ett till i London. Han var begåvad, han var intellektuell, han var skarp och det upptäckte också biskoparna i Irland som utnämnde honom till rektor för ett nytt universitet i Dublin. Universitetet hade precis stiftats och han skulle bygga upp det från grunden. Och under 6 års tid var Newman allt i en person. Personal, rekryterare, byggherre, man skulle bygga universitetet och en kyrka. Han utformade programmet och han var mycket inne på att kunskap och dykt ska gå ihop. Att man inte bara ska träna elevernas hjärnor, utan också hjärtan. Och det var då på den tiden ganska nytt och hans pedagogiska idéer fick ganska stor respons då på sin tid. Det var en väldigt tuff tid för honom och efter 6 års tid då återvände han till England. Och de följande 20 åren var mycket upp och ner i hans liv. Det var lite svårt med några av kyrkans ledande biskop och kardinaler i England. Hans ärkebiskop Manning, som han låg lite över kors med på grund av läromässiga skiljaktigheter, meningsskiljaktigheter, framförallt vad gällde påvens ofelbarhet. Några projekt havererade, som till exempel en ny översättning av Bibeln. Men andra saker lyckades otroligt bra och framförallt hans kanske mest populära och mest kända bok, Apologia pro Vita Sua, en sorts autobiografi, 500 sidor stark, som han skrev under bara 7 veckors tid. Och det är lite i stil med Augustinus Confessionis, en bok där han öppnar sitt hjärta för läsarna. En otroligt givande lektyr som man bara kan rekommendera. Och den fick ett stort genomslag i England och fick också hans motståndare att erkänna denna man är ärlig och intiga. 1879, som sagt, var i början då blev han kardinal då. Påven Leo den 13 kallade honom Il mio cardinale, alltså min kardinal, som tyder på att de hade en väldigt bra relation, eller så att Leo den 13 kände igen en själsfrände i honom, eftersom Newman var positivt inställd mot modern tid. Modern tid var inte bara det som var mot Gud eller fientligt eller någonting som var fördärv, utan kunde upptäcka det goda också i modern tid. Och arbetarfrågan som låg honom varmt om hjärtat. Newman ville inte bli biskopsvikt. Det var ovanligt på den tiden som kardinal. Och han ville framförallt åka hem igen för att kunna bo i England, i Birmingham, där han fortsatte verka som författare, som andlig vägledare och präst. Och Newman dog den 11 november 1890. Och när hans kropp exhumerades 2008 i samband med saligförklaringsprocessen, fanns ingenting kvar av honom. Han var borta. Och enligt kardinalens önskan hade kistan täckts med en substans som skulle påskynda förruttnelsen. Han önskade tydligen försvinna snabbt, helt och hållet, borta. Men hans minne lever kvar och mer än så. Kyrkan presenterar för oss idag en Guds- och sanningssökare som var insatt i Bibeln, kyrkofäderna och kyrkans historia. Som hade läst, tänkt och brottats och bett sig fram till katolska kyrkan. De hade en positiv relation till modern tid och gammal tradition. Som förenade skarpt intellekt och bildning med värme. Och insatser för de fattiga. Som hörde till de stillsamma och led av allt som var högljudd och dumt. Som inte alltid hade lätt med kyrkans ledare, samtidigt som man höll fast vid att katolska kyrkan är Kristi kyrka. John Henry Newman lever i den treenige Gudens gemenskap och uppnått sitt livs mål och ber för oss som söker vårt personliga svar på Guds tilltal i Kristus.